och välkommen till Konstpodden. Det här är det 8:e avsnittet och den här veckan ska vi prata om serier. Och jag heter Denise.
Och jag heter Sofia.
Vad har du haft för konstupplevelse den här veckan, Sofia?
Min konstupplevelse den här veckan har varit två. Dels har jag varit och kollat på Richard Hamilton-utställningen på Tate Modern och på ICA. Och det var kanske inte världens bästa utställning, men vår lärare har varit med och kurerat utställningarna. Mm. Och varit i researching-teamet. Så hon har pratat väldigt mycket om både hans konst och hans olika konstnärsgrupper. Mm. Från 50-talet och framåt. Bland annat Independent Group som var stora på 50-talet. Okay. Och de har gjort en rekonstruktion av de gamla utställningarna på ICA.
Har de två utställningarna någonting med varandra att göra?
Båda har Richard Hamilton. Tate har en kronologisk utställning så här från 49 och framåt. Mm. Till hans sista triptyk 4 dagar innan han dör 2011. Mm. Medan ICA har rekonstruktioner av 2 50-tals utställningar av Independent Group. Så har de gjort en total rekonstruktion. Så det är ganska häftigt. Och så har de ett rum med de gamla bilderna från den gamla utställningen. Okay. Så det är ganska spännande. Speciellt om man har läst om det så tyckte jag att det var ganska... Och sen så håller jag själv på och gör en utställning till nästa vecka. Som ska ha ett feministtema. Och vad vi har gjort då är att sitta och välja ut konstnärer den här veckan. Och det är 2 stycken som har varit helt fantastiska. Så om ni googlar till exempel Catherine Long så har hon gjort en fantastisk video. Med The Breast and Meat. Eller Meat Breast. Vi kan väl lägga upp det på vår blogg. Men det är fantastiskt så här videoverk. Alltså den är så grotesk. Det är så mycket kött i en kyckling som man använder för att förklara våra skönhetsideal och skönhetsoperationer.
Jag är intresserad.
Ja, den är så grotesk. Och har ett så här slafsigt ljud i bakgrunden. Så man bara känner så här, oj, oj, nu vet jag varför jag inte äter kött. Så den var en så här helt fantastisk upplevelse. Och sen har vi ett annat verk av en som heter Liv Thirley. Som har gjort en installation som heter Weapons. Där hon har tagit ett par trosor. Och satt fast nålar. Där pubikhåret ska vara. Hela verket uppkom från att hon hade fått höra av en man som har sagt att jag skulle aldrig ha sex med en kvinna med könshår. Mm-hmm. Och så gjorde hon det här verket. Och det är så roligt och fantastiskt och bara så himla smart. Så jag ska lägga upp båda de konstnärerna på vår blogg.
Yeah.
För de måste vi se för att det är så smarta och briljanta konstnärer. Jag älskar att hitta sånt.
Yeah.
Du då?
Det är kul att se din utställning.
Ja.
Er. Jag var på Tate Modern med min fotoklass.
Just det, du har en dålig upplevelse den här veckan.
Ja, alltså för det första gå på Tate Modern en lördag mitt på dagen i en stor grupp och försöka höra vad en lärare säger. Dålig idé. Men så gick vi runt där, kollade på foto och sen så på 4:e våningen så fanns det en, det var 3 utställningsrum som var specifikt av en fotograf vars namn jag tyckte inte var värt att lägga på minnet. Men han beskrevs ungefär som typ en av viktigaste så här, efterkrigstidsfotograferna. Och då kan man ju bli lite så här, aha, hur ser det här ut då?
Hur såg det ut då?
Hur såg det ut? Det var ett rum där han hade undersökt arkitektur.
Oj.
Ja. Och gjort väldigt abstrakta fotografier som var typ så här lite streck, lite prickar, väldigt abstrakt, expressionistiskt, väldigt nära till det. Jag tänkte att det här är ju skit, gick jag vidare till nästa rum och så, och där var det liksom hans hjärteprojekt. Det var ett sak som han hade gjort fotografier av sin fru. De första var ganska fina, men sen så kom man till någonting som skulle vara som, om man ska slå upp det objektifierande fotografi
så skulle det här.
Så skulle det hamna det, för det var ett bild på hans frus skrev kapat typ vid knäna och vid naveln. Och en bild var liksom lite sådär dubbelexponerad, en äng och hennes rumpa typ, så jag gick därifrån. Jag tänkte att jag inte hade något.
Ja. Om vi hittar namnet på den här fotografen ska vi lägga upp det på bloggen så folk kan se vad den här fruktansvärda upplevelsen är för något.
Ja.
Men så, vad ska vi prata om den här veckan?
Serier ska vi prata. Vad är din relation till serier?
Min relation till serie är liten. Mm-hmm. Min största relation till serie är väl som många andra, Liv Strömqvist och Anna Johansson ungefär.
Mm-hmm.
Det är där min serie sträcker sig.
Det är där din kärlek ligger.
Liksom. Ja, ja, och det är väl...
I livet.
Ja, lite så. Men jag har däremot en egen upplevelse av att göra serier. Nämligen, jag var med i ett projekt under Göteborgs konstbiennal. Tillsammans med en tecknare som heter Olav Westfalen.
Mm-hmm.
Och han inför biennalen skulle skapa satirverk med bara en frame.
Mm-hmm.
Och så skulle den säga någonting och vara satirisk och rolig på ett politiskt sätt.
Okay.
Och då använder han sig av någon teknik som heter Gagmaster, som tydligen är något ganska vanligt inom i alla fall traditionell seriekonst när man gjorde satirserie. Och då är det liksom tre cirklar innanför varandra. En stor yttercirkel. En mittencirkel som är lite mindre och en liten cirkel i mitten.
Som en piltavla.
Ja, lite så. Fast man kan snurra alla de här tre.
Okej.
Okay. Så den yttersta har 50 karaktärer. Till exempel så här rörmakare, en snickare, kanske någon politiker, så här Göran Persson eller vem det nu kan vara. Och sen, eller kändis, så här, vem som helst. Nästa har lika många, alltså 50 platser. Till exempel så här frisörsalong, flygplats, konsert. Det tredje och den innersta har common fun things. Så här, han ramlar. Alltså sådana här satiriska roliga grejer. Och sen snurrar man de här tre.
Mm-hmm.
Och det hamnar på gör man sen ett strip av.
Ah, så det är liksom som en idé?
Ja, det är som en idékarta liksom.
Okej.
Okay. Så det är... Och det var vi med och gjorde och sa karaktärer och sa platser och sa... common fun things.
Mm.
Den heter något sånt där. 25 enkla humorknep ska det vara i mitten då.
Okay.
Och sen så gör man då ett strip av det och så blir det roligt.
Ja.
Och det här var tydligen ett gammalt knep till serietecknare som gjorde satirserie. Och den heter Gagmaster och det är min så här närmaste relation till serie själv. Mm. När jag var med och gjorde det med den här Olav Westfalen inför biennalen. Men annars har jag inte så mycket relation till serier. För jag har inte varit... Nu när jag börjat kolla in mer på serier så känns det som en väldigt så här nischad grej. Folk som kan det extremt väl.
Mm. Det är en ganska liten värld.
Ja, och att det finns många termer. Och många olika små nischer inom serier. Och att folk som håller på mycket med serier är ganska strikta med dem.
Tycker du?
Jag vet inte, jag bara fick den känslan nu när jag har liksom researchat lite där inför podden liksom. Vad känner du? Vad är din relation till serier?
Alltså jag var ju väldigt inne på serier. Främst alltså när jag gick på gymnasiet så bodde jag ganska långt utanför stan. Så jag hade ganska mycket tid där jag bara satt på biblioteket och läste serier. För att jag väntade på bussen som gick om 2 timmar. Och då när jag var 15-16 så hittade jag Coco Modison, hennes seriealbum. Vårdcentralen Fontanellen fanns på mitt bibliotek. Och där någonstans så blev det, alltså det kom jag ihåg var en sån frigörelse att hitta henne. För det är så oskillat tecknat, det är så otekniskt perfekt. Och jag var lite sådär, men det här är ju briljant. Och så började jag rita jättemycket serier och jag ritade... Min teknisk lärare sa att jag alltid ritade skrutt. För det var liksom så här, jag gillade att rita med vänsterhanden, jag högerhänt. Det var som befrielse. Som så här, sista gymnasiegrej så ritade jag någon så här 20 sidor lång serie om en kanin. Jag var helt säker på att jag ville gå på serieskolan i Malmö. Oj. Jag ritade jättemycket och läste jättemycket där. Alltså typ mellan 16 och 20. Och sen så började jag på universitetet och sånt så...
Försvann lite.
Var jag lost därifrån. Och sen när jag flyttade från Malmö så sen dess har jag inte alls... Alltså jag köpt några Galago. Läser mer än gärna seriealbum när jag typ råkar komma över dem. Men jag köper dem inte själv. Nej. Så nu när vi skulle ta upp det här så är det så här, det är en gammal kärlek. Men jag känner att jag inte riktigt har jättekoll på det längre. Nej. Men jag har alltid haft... Alltså eftersom det är någonting som för mig är bygger på ett ganska teknik, alltså så alla kan göra, alla får göra fanzine om de vill. Så tänker jag att det inte har så mycket så här termer eller korrekthet i sig, för att det är ganska sådär, du kan rita med vänsterhanden, du kan ta en häftapparat.
Mm. Men jag tänker att det är där som det blir spännande, för att i själva uttrycket så är det väldigt fritt.
Mm.
Men sen finns det liksom graphic novels, och det finns jättemånga små olika termer för vad det är du gör.
Mm.
Gör du serier, eller gör du grafiska noveller, eller gör du bild och alltså det är så här. Det finns massa små termer för vad det här är. Mm. Men sen innanför den gränsen får du teckna eller skapa lite, ganska mycket hur du vill.
Men,
och det behöver inte vara vackert, och det behöver inte vara fint. Alltså det behöver inte vara tilltalande estetiskt.
Nej, men jag tänker att det är en ganska liten bubbla. Fast typ så här, kommer du på någonting som inte finns? Alltså det är inte som att de termerna är så jättedjupt grundade.
Nej.
Så kommer du på någonting och lite så här, jag gör det här.
Ja.
Då är det bara typ såhär, får väl alla låtsas som att det är en riktig term och så rättar vi oss efter det. Är min väldigt externa view på det.
Men tänker du, hur, inom vilket fack skulle du som så här ändå kanske har varit med inne i vad serier är, skulle du sätter du inom konst eller inom litteratur eller inom, i vilken, vad skulle du vilja att det hamnar någonstans? Eller hur ser du på den?
Åh, det är spännande. Eftersom det, om man tar som det är liksom både bild och text tillsammans, så alltså det är ju verkligen i gränslandet. Jag skulle nog kanske,
eller beror det som vanligt när det kommer till konst på kontexten,
om du hittar på kontexten, men också typ såhär, alltså det finns ju de serierna där ordet väger tyngre, och det finns de där bilden är liksom det primära. Och där kanske det finns en skiftning. Men, och att det är lite svårt att bara uppskatta det för bilden. Nu blir jag lite osäker.
För narrativet är ju ändå viktigt liksom.
Ja.
Alltså det är ändå ett narrativ som driver det framåt. Ja. Så det är ju ändå någon form av litterär kontext i det, i och med att du har ett narrativ, en berättelse, ofta karaktärer som återkommer.
Mm.
Så det finns ju en litterär samband med det, men sen samtidigt som du har med bild att göra, så är det ju också, och det är också en konstnärlig kontext i och med estetiska uttrycket liksom.
Men det är spännande typ hur, var tyngden ligger. Alltså det finns ju de där texten är så himla, alltså bilden är bara en illustration, en liten paketering av texten. Men du måste läsa texten, för annars får du inte någonting utav det. Sen finns det serier som jag läser som jag tycker att berättelsen är inte så där jättespännande. Men bilden är.
Mm.
Då är det mer som, det är väl som typ bilderböcker. Det är bilderböcker, konst eller litteratur. Eller why choose when you can have both.
Nu inför den här veckans bok, vad har du, är det något speciellt du har funderat över?
Något speciellt jag funderat över. Jag tänkt lite på typ så här. Jo, men för att ta gränslandet mellan så här, konst och litteratur. Så jag tänkt på att det är ganska ofta, alltså serier för mig är oftast grupper av människor som gör ungefär samma sak. Alltså att det är så lätt att för dem att vara i kollektiv.
Mm.
Vilket kanske inte det är för en endast textbaserad författare. Mm. Eller bara en.
Det är intressant.
Jag läste någon artikel på DN från förra året, tror jag. Där de pratade om nätverkande. Och de var lite såhär, skönlitterära författare kanske borde titta mer på ett serienhållet. Där det finns en sån stark tradition av att liksom.
Och kollektiv
liksom. Ja, som typ dotterbolaget eller massa som är samlade under galaget. Och liksom såhär, de intervjuade. Och nu glömt vem det var från dotterbolaget. Och de var såhär, nej men vi hjälper ju varandra. Typ vi ger varandra uppdrag. Vi konkurrerar inte om dem.
Nej.
Och att det är någonting som den här artikeln menade. Att kanske skönlitterära författare borde kolla mer på. Eftersom, jag vet inte, konkurrensen blir hårdare. Och det inte bara handlar om att skriva bra böcker. Det handlar liksom, man måste vara
snäll. Varför tror du att det finns en mer tradition av kollektiv inom serietecknande? Varför tror du att det har blivit en sån? För det blir, ofta när det kommer till konstnärskap så hamnar man ju lätt i en väldigt så här singular liksom. Det är jag och mitt konstnärskap. Varför tror du att det finns en så här, en större tradition av kollektiv inom serietecknarbranschen? Liksom?
som typ dotterbolaget så är det väl typ som en motvikt för typ så här någon väldigt så här maskulin, ja mot alla. Ja, men då är de så här,
manliga geniet.
Ja, men då är de typ så här, ja men då går vi ihop för att typ så här splittra upp det lite. Men också så tänkte jag på att det kanske handlar om att det är både, du har både ditt uttryck som i bild och i text.
Ah.
Så du har liksom två uttryckssätt där, som du kan utmärka dig på. Mm. Och då kanske du inte behöver vara lika sådär, lika instängd. För Nej. Att du kan bli mer självsäker på att ser jag en serie så kan jag... Alltså,
man ser ändå på tecknandet vem det är. Alltså det finns ett starkare varumärke kring var och en av de här tecknande i sig. Så de har ett väldigt olika uttryck i tecknandet.
Och texten.
Och bildspråket, allting.
Så då har du liksom, då kan du vara kanske mer öppen för samarbeten. Eller för att du behöver inte vara lika vass armbågad och typ så här, hålla dig för dig själv. För att du har två stycken uttryckssätt som folk kanske känner igen dig på i alla fall. Och sen också kanske att det bygger sig mycket på... Eller åtminstone i Sverige, på det vi tänker som typ så här, alltså typ Malmö serietecknandet nu. Att det är så otroligt självbiografiskt. Så det är liksom inte riktigt någon som kan sno din berättelse för det är din...
Men tycker inte du också att det känns som att serier har blivit mer och mer populärt bland en allmänhet? För det känns som att så här, tidigare så var seriefilms den här lilla massa som jag pratade om innan. Det var ett lite nördig grej att hålla på med serier. Och det var ofta sådana som kunde väldigt mycket om genren och kunde alla serietecknare från 60-talet och fram. Alltså det var väldigt så liten skala. Men nu känns det som att det har blivit någon form av större en samhällsfråga med serier.
Ja.
Och jag undrar om det är för att det är lättast att... När man ska skriva om politik eller om ett samhällssystem, i och med att du får bilder så blir det också lite lättare.
Ja, också att de är ganska sådär, alltså själva formen, typ fyra rutor, snabb och sen ett bam i slutet. Kan ju bli väldigt, alltså det funkar ju väldigt, väldigt bra för satir. Också för att du har typ så här, du kan ha en dialog, du kan ha en berättelse i samma bilden och texten kan säga emot varandra, det blir roligt. Men också det, någonstans ska väl så här, politiska satiren sippra ut.
Ja. För att jag, nu när jag har suttit och, som sagt, så har jag inte jättemycket relation till... Jag har inte varit en stor serieläsare någonsin. Mm. Så jag snöade in lite på forskning kring serier.
Det förvånar mig lite. Jag tror inte du var en sån som läste serier. Nej, jag är feminist och bott nära Malmö. Det är liksom all förutsättning.
Ja, alla förutsättningar. Men... Ja, som sagt, Liv Strömqvist och Nanna Johansson har läst alla. Det har inte varit för serien i sig som jag läser, utan det har varit för deras värdering. Alltså det har varit för att jag typ älskar dem som personer snarare än så här, att det har varit serien som har varit det avgörande. Men så nu inför detta så börjar jag så här snöa in mer på research, alltså forskning kring serier.
Mm.
Förstår du hur mycket forskning det finns kring det här? Alltså det helt absurt.
Ja. Och nu har vi ändå glömt bort och inte ens nämnt typ superhjälteserier.
Nej.
För där kan jag...
Men det var där jag kände... För det var när jag började snöa in på forskning som jag kände... Jag måste lämna superhjälteserier. Mm. För att det finns för mycket termer. Det finns för mycket historia.
Där kan jag känna att det kanske är lite för instängt.
Ja.
Typ om det inte är första utgåvan av...
Exakt. Och då kände jag att jag har inte kunskap nog att prata om de här superhjälte Marvel-serierna. Och så här. Jag kände att... Jag kommer säga fel termen direkt.
Jag älskar Spider-Man. För det var det som gick innan Sailor Moon på lördagar.
Ja, jag kommer ihåg när de bytte från Batman till Spider-Man. Och det var min värsta dag i min barndom typ.
Värsta dag.
I min barndom när de bytte från Batman till Spider-Man.
Jag gillar bara Spider-Man.
Jag var en Batman-människa. Men okej!
Okay. Jag kände dem.
Nej, men och så nu när jag börjar kolla på forskning... Helt plötsligt så började jag se på serier lite annorlunda. För det visar sig att dels så finns det forskning kring hur serie och film
det passar ihop. Det har jag också tänkt på.
Vilket var så himla intressant. För det finns en forskare, en PhD-student på, som heter Anne Magnussen. Som är i Danmark.
Mm.
Som skrev om en spansk serietecknare.
Mm.
Som skrev om spanska inbördeskriget. Ja, 36-39 då.
Mm.
Och istället för att skriva om den här händelsen. som är så traumatiskt, så började jag, så gjordes det serie istället. Och den här serien heter, ursäkta min dåliga spanska uttal, men Credas de Presas, någonting sådant.
Mm-hmm.
Jag snöade mig in på det här, för då handlade det den scenen om en kvinna som blev torterad och hamnade i fängelse under det spanska inbördeskriget.
Mm-hmm.
Och för att hon ska typ berätta om sina historier så har de gjort en serie istället.
Mm.
Men jag tycker att det säger så mycket om vad serier kan göra, för att istället, det som bara är för jobbigt att läsa för att det blir för mycket, om du då kan illustrera det på annat sätt, så blir det istället mer fiktion än verklighet. Du vet att det är en verklig historia du läser, men du behöver inte, det blir inte självbiografiskt på det här viset att du sitter och läser en tung roman. Utan helt plötsligt kan du distansera dig lite grann och ändå ta till det, vilket jag tycker är spännande. Och i samma artikel som jag läste detta så var det om en annan forskare som heter Rikke Kartsen som var i Köpenhamn. Som är doktorand i Köpenhamn på universitetet där. Som började prata om serier och film.
Mm.
Att det är typ bara serier och film som i någon form av så här strip på kanske en minut kan både ha dåtid, nutid och framtid efter varandra och fortfarande bara genom bilder få ett sammanhang. Och att i sättet att beskriva ett narrativ så är film och serie väldigt lika.
Mm, det tänkte jag på den här morgonen när jag åt frukost också. För att Vi är bäst, den Lucas Moodysson-filmen, kommer visas i London i april, april. Jag missade den när den gick i Sverige. Jag är pepp, som man säger. För jag bara tänker, för det bygger ju på Coco Moodyssons Aldrig mer godnatt. Det seriealbumet. Och sen så började jag tänka på att en annan som är liksom typ generationen bakom, alltså generationen äldre än Liv Strömqvist serietecknare, vad heter han, Mats Jonsson. Han tror jag har hört hans album Hey Princess.
Åh, jag läste den när jag var liten. Eller när jag var 15.
Ja. Den ska ju bli film. Och så blev det så här, men gud, nu kan, här kanske det kommer så här. Trendspan, inte bara typ superhjälte-seriefilmer, för de har vi ju sett en del. Men typ spännande när de här självbiografiska serierna också börjar bli film.
För att det är som att de gjorde inte SVT Rock som någon sån här tv-serie med. På Play, jag har för mig att de gjorde det.
Det låter bekant. Det låter också som en dålig
idé. Ja, fast då använder de ju samma bilder. Som, alltså de använde ju Martin Kellermans bilder.
Mm-hmm.
Så det var inte så att det var skådisar.
Okej.
Men här, men jag tänker att det blir intressant att någon så statisk som en seriebild ändå har ganska mycket gemensamt med film. Och jag började tänka på vet, gamla filmer när man klipper sekvenser. Yeah. Att varje så här, strip är en sekvens.
Yeah.
Och att estetiken på en gammal filmrulle har ganska mycket likheter med en seriestrip egentligen.
Också typ hur jag tänker mig att man skissar upp scener innan man filmar. Det blir också, alltså, det är serier. Bilder efter varandra.
Att serie och filmer kan skapa ett narrativ bara genom bild.
Mm.
Utan att någon... En film, du kan ju ändå förstå filmen utan att någon har sagt någonting. Så kan du ändå förstå att det här är dåtid.
Mm.
Nu tänker den här personen eller nu drömmer den. Det kan du förstå utan att de ens har sagt det.
Mm.
För att du har fått den visuella bilden på filmen. Och det är samma sak med serier. Att du förstår när det är dåtid eller framtid eller en tanke. För att det är förståeligt i följden liksom.
Alltså det finns vissa så här konventioner för att du ska förstå om det är, alltså ibland kan det vara lite så här, rutorna är inte helt spikraka och liksom så här, så små detaljer eller vet, så här, typ tankebubblor att vi har lärt oss att är det fluff, 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 då är det en tanke, är det en fil. Det är spännande hur sånt blir typ accepterat och typ så här, att alla förstår såna saker.
Det är jätteintressant, för jag läste om en annan, vi har en doktorand på St. Martins som forskar precis det inom comics, han heter John Myers och har gjort, jag ska lägga upp hans studie för att jag hittade den online. Då har han först gjort en seriestrip på en sida där han har gjort en story, men sen har han tagit bort alla visuella objekt och bara gjort dem till små fyrkanter istället. Så beroende på hur stora de är så är fyrkanterna olika stora. Och sen åt det hållet det lutar så är fyrkanten lutar åt samma håll. Så du förstår rörelsen i bilden.
Mm.
Men du vet inte vad det är, för det är bara fyrkanter som representerar allting.
Mm-hmm.
Så om vi säger att det står en kvinna som lutar sig bakåt, så är det istället bara en fyrkant som är lutad bakåt.
Mm.
Och så har han skickat den här, bara de här fyrkanterna till massa olika serietecknare. Mm. Så de får tolka det här.
Okay.
Och det visar sig att många inte gör samma figurer, men narrativet blir väldigt likt.
Huh.
För att det finns något visuellt i rörelser i serier som hjärnan bara kopplar. För att vi har lärt oss de här visuella konventionerna. Att lutar någon sig bakåt så måste det vara den här rörelsen.
Mm.
Finns det en lutande faktor eller finns det någonting som är i luften så borde det vara det här och det här. Mm. Och sen i dimensionsstorlekar på de här fyrkanterna så kunde de...
Det är ju jättespännande.
Och, det var så, och så visade han den på en föreläsning för oss.
Mm.
Och det är intressant hur... Det är inte samma story.
Nej.
Riktigt. Men det finns ändå väldigt mycket likhet i hur de har gjort det. Och sen gjorde, de, gjorde han samma sak fast tvärtom. Att de bara fick storyn i text.
Mm.
Men han har tagit bort vad, hur karaktärerna såg ut och sådana grejer. Så han har bara gjort en enkel storyline. Och sen har de fått rita själva. Och då blev det inte alls lika likt. Så det var det visuella i rörelser och storleks på de här fyrkanterna som gjorde att folk ritade på ett visst sätt. Jag tycker att det är intressant att det finns, inom serier finns många konventioner i hur får vi det här att se ut som att det finns en rörelse.
Ja.
Hur ser vi ut, hur ritar vi så att det ser ut som att den här springer. Hur ritar vi så att det ser ut som att den här tänker. Hur förstår vi vad, vilka symboler i den här bilden som är viktiga för historien. För att han hade ju ritat små små frön och sen hade han bara gjort små små fyrkanter.
Mm.
Och alla serietecknare hade förstått att de här små små fyrkanterna är något som är viktigt för historien.
Gud vad spännande.
Och jag tyckte bara, jag ska lägga upp den researchen på vår sida om jag kan hitta hela förklaringen. För att det är verkligen så här, det säger ganska mycket om hur symboler, semiotik, hur bild och form och text ger en förståelse liksom.
Ja, för annars brukar man alltid typ ha som en slags mått som att har du text och bild bredvid varandra så är det alltid texten som typ väger tyngst.
Det, här var, det var ju det som var så intressant liksom, att när de bara fick texten så blev serien väldigt annorlunda, men när de fick de här bildmomenten så blev det väldigt likt.
Men det de fick som... inte text, alltså de fick de sätta text till, själv till?
Nej, då var det bara, han hade gjort en strip utan text.
Okay.
Som bara var förklarad genom bild.
Mm.
Och sen i det textmomentet så hade han bara skrivit ihop vad man såg i bilderna i stort sett.
Okej. Okay.
Och då när jag kollade mer på forskningen så är det verkligen så att många har använt sig av bara så semiotiken för att förstå serier. Det har blivit ett ganska vanligt sätt att se på serier, för att bara skrev väl någon bok som hette, vad heter den? Text. Nej, bild, musik och text.
Mm-hmm.
Image, music and text. Och att den används ofta inom serietecknarforskning.
Mm-hmm.
För att förstå hur bild och texten funkar ihop.
Spännande. Mm. Men det låter, ja, gud, det vill jag läsa om. Ja, du får länka.
Ja, jag ska göra det. Du... Har vi något mer att säga idag?
Något mer att säga idag? Jag vet inte, har du några tips kanske?
Tips? Jag har två tips.
Mm-hmm. Låt höra.
Låt höra. Och då hittade jag en bok som heter Understanding Comics av Scott McCloud. Där han på ett så här teoretiskt sätt skriver om serier.
Mm.
Och blandar in lite det här med hur vi har lärt oss att se på bilder för att förstå handling och sådär. Den kan jag rekommendera. Och sen så fanns det en annan som heter Comics and Visual Culture. Research from 10 Countries. Jag kommer inte ihåg författaren just nu. Men där var det mer hur... serier och visuell kultur och populärkultur kopplas samman i olika länder och vad serien har för kontext i de olika länderna tillsammans med den övriga visuella kulturen i samhället.
Mm.
Som också är intressant. Vad har du för tips där, Erika?
Mina tips, okej. Okay. Hitta Mumin-seriealbumen. Det har kommit ut ganska många. Om man vill se typ så här fina rutor.
Ja.
Kolla på Tove Janssons rutor. Det är magiskt. Som tips nummer två. Coco Modisons Tumblr. Jag har inte läst så mycket, eller så här, men hon har liksom så här lite fallit i min hjärnas bakgrund. Och så gick jag in där och så var det så fint, för det var ungefär precis så, alltså det var så mycket The Cure som jag ville ha. Hon verkar också vara väldigt intresserad av konståkning.
Oj!
Lite oväntat. Det heter Never Good Night på Tumblr. Och sen så skulle jag väl kunna rekommendera Lisa Evalds album Allt kommer bli bra, tror jag det heter. Mm. Jag hittade det hemma hos en kompis. Det var bra. Hon har börjat blogga på politism också.
Okej, bra sida.
Mm. Så det kan nog få vara mina tips den här veckan.
Kanon. Jag ber om ursäkt om jag inte kom fram till så mycket idag.
Nej, det var ganska trevligt
ändå. Det var ganska trevligt på något serie. Kanske ska ge mig in i serievärlden.
Ja, jag känner detsamma. Djupet dyka in igen. Och nästa vecka vet vi inte riktigt vad vi ska
prata om. Nej, vi jagar gäst. Så att vi håller väl lite på ämne.
Mm,
och så får ni helt enkelt vänta och se. Och under tiden kan ni gå in på vår blogg, konstpodden.blogspot.co.uk. Eller på vår Facebook-sida, Konstpodden. Och tipsa gärna om ni vill att vi ska ta in gäster och liknande. Eller om ämnen för den delen. Fridens illjord, puss och kram!